Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 15 augusti. Vi är inne på sommarens sista skälvande dagar. Jag är tillbaka i stan efter fyra oerhört varma och intensiva golfdagar med min farsas gubbtoren-gäng. Vi är ett par yngre förmågor också som tillhör sönernas generation som slår herrarna följe. Däribland Jimmy Jonevret som gästade Toto via länk för någon månad sedan. Han gav mig en kaffekopp som utlovat då från Pushers BK:s merch-kollektion. Så den sitter jag här nu och surplar i mig kaffe från.
Vackert.
Thomas Wilbacher har hunnit bli 43 sen senast vi sågs.
Otroligt.
Hur firade du?
Inte alls. Jag var ute tidigt på Grimsta B och kollade på flickcup, 12-åringar som spelade. Malmö FF och Bayern och BP och HJK Helsingfors och grejer, såna Invitational Cup. Det var jävligt kul att vara ute och kolla på. Och sen
så fick du ju en perfekt födelsedagspresent av ditt kära Viola.
Ja, nej, men precis. Det kan man ju inte säga att man fick av AIK direkt. Fortsätter jag till det jävligt dåliga ut liksom. Pin. Helt ärligt alltså.
Helt ärligt.
På förhand
grattis,
så
Thomas.
Köp jag
här får du en pinne av oss. Värnet
på
hemma.
Så hade jag ju köpt den pinnen. Men, nej, men man kan väl säga att jag får födelsedagspresenten av Rado. Målvakten i nykomlingarna Cremonese.
Mm. Där blev det alltså seger 3-2 för Fiorentina. Sent in, djupt in på tilläggstid. Jag gillar att säga djupt in när det handlar om tilläggstid.
Ja, men det var lite helgen ju. Djupt in på tilläggstid kommer att prägla svepet den här veckan som jag har skrivit.
Ja, för det är säsongspremiär för Wilbur José-svepen.
Mm.
Har ändå någonting att vi går in i säsongen 22-23.
Ah.
Alltså jag förstår att vi satt här i Toto Balottos linda. Då handlade det om säsongen 16-17.
Mm.
Det känns som evigheter sen.
Ja, faktiskt. Då hade jag bara två barn.
Ja.
Bara en sån sak. Nej, och jag känner ju det när jag har skrivit svepe, sitter här nu och kollar på det.
Att du är lite ringrostig?
Nej, det vet jag fan. Det får ju som alltid lyssnarna bedöma. Men däremot så ser jag ju att jag är väldigt lång.
Ja, men kul. Det är upp, alltså jag tror så här att du har, precis som jag hade, en skev bild av att ingen uppskattar snacket kring Bayerns flickor 09.
Ja.
Visade det sig vara väldigt många som tycker att det är jätteintressant.
Mm.
Så där fick ju jag liksom göra lite avbön och sträcka upp händerna och säga att jaha, okej. Jag trodde att vi var fler i en unison ringhörna som var sluta prata flickor 09.
Får jag bara fråga en sak i det där då? Mm. För jag vet ju att du är ju kanske bäst i Sverige, kanske bäst i världen på att veta när någonting liksom har sitt slut. Ett skämt till exempel.
Ja.
Så, kvalvaka, det var ju över. Förmodligen 20 minuter innan matchen var slut så hade kvalvaka dött.
20 minuter in i kvalvaka var kvalvaka över.
Exakt, och det hade definitivt inte en till vända i sig uppe i Luleå.
Nej.
Men sen har ju du är ofta tidigt på det där. Att, kanske inte så mycket ute på Twitter. För att det kan ju kränka folk.
Ja, så är det.
Och där får man passa sig lite grann. Men däremot i våra WhatsApp-grupper så är du väldigt tydlig och tidig med att stänga ner saker.
Det här har gjort sitt nu. Ja. Nu går vi vidare.
Så när jag säger, alltså, tar vi ungdomstotto till en egen podd, då säger du att nej, bara för att fyra pers skrev att de uppskattade flickor 09-surret så ska du nog inte gå dit.
Ja. Nej, men jag skulle bara säga det innan jag då syr ihop min take här. Det var ju kul efter att du och jag då gemensamt sågade den här styggelsen som väldigt många fotbollsjournalister, contentmänniskor i den här branschen håller på med när man bäsar sig själva och sina liksom, produktioner man är en del av som något slags grepp att kolla hur ödmjuk jag är när man egentligen tycker att det här är skarpa 4+ och att man liksom har dragit handen genom håret, tittat sig själv i spegeln och blinkat med ena ögat. Där satt den i krysset idag igen. Men själva pushen på Twitter och sociala medier är: åh nej, nu har man begått podd igen med tveksamt resultat. Lyssna på mig när jag sitter och felsurrar i en timme och 7 minuter.
Mm.
Nu har ju då väldigt många, alltså, lyssnare har ju börjat tagga in mig i såna här typer av då liksom men i olika typer av pushmeddelanden om att nu finns det ett nytt avsnitt ute av den här podden eller den här
krönikan.
Eller den här krönikan eller vad nu. Så att,
nu har jag sluntit på tangenterna.
Exakt. det känns skönt att jag har på känn här att vi i Toto Balotto med våra underbara lyssnare tillsammans kommer lägga en stor, tung, jobbig, blöt filt över de här företrädelsevis herrarna som håller på så här. Det jag skulle säga då var i alla fall bara att jag hade gjort en liten missbedömning om att ingen uppskattar snacket om Flickor 09. Jag tror att du har gjort en missbedömning kring just längden på svep. Många gillar långa svep.
Ja.
Framförallt dina svep, tror jag.
Ja, det kanske är så. Hur som helst så har jag suttit här på morgonen och tänkt igenom helgen och sammanfattat det på mitt sätt, på det här sättet. Bakom mig har jag Medelhavet som slår in på den kritvita stranden på södra Sardinien. Där uppe står också två stycken iskalla Heineken 00 som vi ska njuta av efter att vi har spelat in detta. Och jag tänker att vi befinner oss ändå bara i augusti. Det är många semestrar som kanske håller på att ta slut och det är skolstarter och så vidare och så vidare. Det är det nya året om man ska vara lite modern. Men det är mycket härligt att njuta av och en Heineken 00 kan man faktiskt njuta av. Inte bara under sommaren utan genom hela året. Många som har fått upp ögonen under dam-EM för just Heinekens alkoholfria smarriga öl. Fortsätt drick den. Gör som jag och fortsätt ha en fantastisk augusti. Finalmente, splendido, ecco chiqua. Svepet tar avstamp i den danteska stöven som jag tänker i alla fall i mitt huvud fick en drömstart på säsongen i helgen. Jämna matcher, dramatiska avslutningar, syndabockar, de ack så underskattade syndabockarna, Gugge, och sena avgöranden. Sen är det tidigt för att vara i Italien, dyngtidigt, så vi drar inga stora slutsatser men myser genom helgens Serie A-resultat. Det drog alltså igång i lördags kväll när den italienska solen fortfarande slog, man säger ju så där nere, il sole picca, och nog nitade den en och annan spelare både i Milano och i Lecce och lite här och där. De rödsvarta regerande mästarna fick hur som helst en mardrömstart mot Udinese som klev in i sin 27:e raka Serie A-säsong under ägaren Pozzo. Men Milan är inte mästare för ingenting. 0-1 blev 2-1 som blev 2-2 i halvtid. Sen fyllde man bröstet med mästarluft och gjorde vad man egentligen bara hade förväntat sig av Pio. Pang boom! En roterad elva med Ante Rebic som hjälte vann och fick en på det hela taget ganska perfekt start. Det höll på att gå åt pipsvängen för statskonkurrenten lite senare på ett knökat Via del Mare i Salento. 1-1 stod sig länge. Sportchef Corvinos mannar stred i hettan och krigade och de skulle bara ha en pinne i Serie A-comebacken, men Denzel Dumfries kom in, gjorde kaos och vräkte in segermålet för Inter med matchens sista bollberöring.
Djupt in på tilläggstid.
Djupt in på tilläggstid. Känslan är att jag skulle kunna svepa på här nu i en dryg halvtimme med detaljer från Torinos seger över Berlusconis Monza. En seger som kom efter en stökig sommarplagare av bråk, supporterkritik och ovisshet. La Partita del Ex med Mihailovic mot sitt Lazio Immobile segermål i en match som såg hela 10 gula och 2 röda. Atalantas kraftseger, nya pigga framåtlutade Roma som liksom är motsatsen till det vi har sett av Mourinho i England och deras seger på Areki som för övrigt helt ärligt måste vara det mest sydamerikanska vi har här i Europa. Nej, men ni hör ju. Är ni med? Man kan ju fortsätta i en halv oändlighet. Det är så vackert med Serie A igen och det liksom bubblar under skinnet. Det pirrar ner i skrutan och man mår. Man mår och känner att äntligen är sommaren över. Äntligen går vi mot höst. Äntligen, skrek jag när Rado, ni minns Inter Bologna och så vidare. Ja, den Rado kastade sig in i målet nedanför kurva Fiesole med kropp, hit och boll och allt. Allt flög in och mina grabbar en halv evighet därifrån på Fiesoles nedre räcke fick segerjubla. Nu är vi igång, hörni, och jag kan redan efter en haltande första omgång lova en otrolig säsong. Så fint. Och på tal om en stundande fin säsong. Herregud. Nu jävla åker vi i England, Gugge. Vad var det nu du skrev? Det klassiska ogenomtänkta. Jag tar bara tag i handen och låser movet. Nej, men hur jävla fint är det inte när en låsningsbenägen tysk tuppar upp sig mot en kokande syditalienare med siciliansk slips som enda tanke i pannloben. Den där efter matchen hälsningen kunde inte sluta på något annat sätt än panna mot panna. 90+6, 2-2, det drogs i hår, skreks på domare och giddrades. Och det var liksom så jävla viktigt för Spurs att få in den där bollen. Och det var så jävla tungt att släppa in den för Tuchel. Men som man satt och mös som neutral. Nu är det lördag i Karlstad, kunde man nästan höra Åker Unger gorma.
Åker Unger.
Sa jag det också. Någon jävla lördag är det sannoliken inte i Manchester United-lägret. Det är fucking jävla nattsvart kukmåndag i februari hela veckan. 0-4 mot Brentan och jag tänker att samtliga inblandade borde fått knalla hem efter matchen lik Game of Thrones-scenen. Ni vet, nakna. Med folkets vrede som spyr över dem. All cred till Pinne, Bonne och resten av danskarna. För visst är alla danskar där borta i Brentford. Men herregud. De kanske borde duscha uppe i Manchester. Nåja. På andra sidan Manchester vann man med 4-0 utan Haaland pytsar mot Bournemouth. Nykomlingen Nottingham slog West Ham. Och nu, ja nu Gugge, kommer väl ändå verkligheten i kapp The Hammers. Va? Och på tal om verklighet. Arsenal. Gabriel Jesus. Fan, är det här Ronaldo den gamla eller vad är det som händer? 2+2, Arsenal flyger. Så här bra har de inte sett ut sen Wengers Prime. Och jag ser fram emot att ha dem i den absoluta toppstriden under hela säsongen. Det känns även som neutral. Jävligt kul faktiskt. Annars England var det up the Villa, 2-0-0, Wolves Fulham och Brighton Newcastle. Och så löste Leeds och Southampton ett kryss som inte gör någon illa. Ja, jag känner att vi är väldigt långa så det får bli rappt från resten av Europa. Alexander Isak blev mållös men segrar i La Liga-premiären. Barcelona fick bara 0-0 hemma mot Vallecano trots Lewandowski registrerad. Och Real Madrid vände och segrade lite krampaktigt mot Almeria. Dock, pole position efter första omgången. Ni vet alla att det är lite som att vinna första bollen i ett set i tennis. Vi noterar även från Spanien att Villarreal ser kanonfina ut och att Sevilla förlorade och vi nog kommer få se dem vara lite krampaktiga den här säsongen. Gattuso då? Joho då, han vann på Mestalla med sitt Valencia och visst hämtar han även hem det första gula kortet långt ifrån det sista. I Tyskland ser Bayern slakt bra ut och alla, ja precis alla pratar om Musiala. Han är inte bara the next big thing, han är the thing. Där är det bara att luta sig tillbaka och njuta av showen va. Lite som med i Rotenhausen. Ny seger och tätkänning, Nordi HSV. Avslutningsvis har nog många redan sett det, men annars informerar jag hur som helst. Mbappé. Dålig attityd, vidriga signaler som skickas mot resten av truppen och så här tidigt på säsongen. Detta också efter det där overkliga kontraktet. Jag känner att jag snart måste börja hata honom. Och då är det ju tur att världens bästa fotbollsspelare Neymar finns och gör PSG-matcherna till en ren njutning. En totoballonlista kvar innan själva priset delas ut. Vi klättrar till toppen av subjektivitetstrappan. Äh, men finns det möjlighet? Kom så då Neymar! Kom så! Allt är möjligt!
Gud vad härligt och långt och matigt och liksom nedslagsäggande.
Mm.
Här vill man göra många nedslag.
Ja,
jag skulle bara vilja reda ut en grej. För jag fattade inte den där sifferraden du drog i samband med Up the Villa. Det var Up the Villa 2 och 0-0 och Wolves och hej och...
Nej, det kanske var lite rörigt om jag ska vara helt ärlig själv. Nej, men jag ville liksom bara så här avsluta med vad var det som hände i England. Up the Villa, de vann.
Ja.
Aston Villa vann.
Ja.
Noll, och så två stycken 0-0-matcher. Wolves, Fulham, ja. Brighton, Newcastle.
Jag tänkte att du körde en sån här resultatrad med segrar oavgjorda förluster.
Nej.
2-0-0 på Villa. Nej, det var bara Villa liksom... började med att torska. Så det var så jag inte fick...
Aha, nej, nej, nej. Up the Villa, alltså,
Wolves, Fulham,
istället
0-0.
För att säga att Aston Villa vann. Så liksom, Up the Villa och sen så två stycken 0-0-matcher. Mm. Det var lite rörigt.
Noterade du Mitrogols straffmiss i slutet på den här matchen?
Oja, oja.
Tvivlarna, Alexander Mitrovic. 1-2. För er som har hängt med oss på Twitter alltså. Nej men vi kan väl bara börja där du slutar då snabbt. För att det är ju ändå en snackis trots att liksom PSGs två raka inledande väldigt väntade segrar i Frankrike är vad det är. De har ju redan vunnit ligatiteln innan säsongen ens visslas igång. Så. Men... Som du nämner så har det ju gått viralt, det klippet på Kylian Mbappé som i då en omställning, en kontring, bryter ut vänster, vill ha bollen, får den inte och då bara liksom skiter i det. Han stannar upp, han vänder ryggen mot spelet, han slår ut med armarna, skakar på huvudet och visar ju med all önskvärd tydlighet att om inte jag får bollen, då är det jag som inte är med.
Mm.
Och det här slutar ju med att hade han bara fyllt på och i ett andra skede av den här kontringen, då kan ju han dyka upp på bortre ytan, på bortre stolpen och bara raka in målet. Och det här var ju dessutom då en match där Mbappé då missar en straff, PSG får en till straff, Neymar tar bollen, killen Mbappé går fram till Neymar och säger ge mig bollen, jag är första straffskytt. Neymar säger antagligen, nej men du fick din chans, du brände, och bajta om. Alltså pappa är online. Pappa är singel, han är online. Nu tänker jag göra mål. Neymar gör mål. Och det har ju 180 minuter in i den här säsongen redan. Alltså det här är ju verkligen ingen överdrift. Men alltså, det går ju att se för alla som vill titta på. Det har ju skurit sig. Mm. Mellan då killen Mbappé och framförallt då firma Messi Neymar med Neymar i spetsen. Där finns
tung firma att gå upp emot. Oavsett kontrakt.
Där finns en ny tränare som du och jag gillar skarpt för vad han har uträttat hittills i sin karriär. Men Christophe Galtier, det är ingen Thomas Tuchel.
Han har inte varit
det, är ingen Carlo Ancelotti, det är ingen Jürgen Klopp eller Pep Guardiola eller José Mourinho. Utan det här är ju en tränare som aldrig har ställts inför att tvingas ryta till mot de absolut bästa spelarna i världen. Men det kommer ju han behöva göra nu. Eller så har han ju redan då visat att jag är inte chef på det här företaget. Det är tydligen en 23-åring.
Mm. Nej, men Mbappé i den här matchen är ju den här jobbiga jävla polaren som tar med sig bandymålet från vändplan och går hem.
Mm. När inte han vill vara med längre.
När inte han vill vara med längre, då ryker bort. Så står alla andra polare där. Men vad fan!
Kom igen nu!
Tony! Kom igen nu!
Bacci!
Han kan mycket väl ha varit den polaren som tog med sig bandymålet.
Ja, det är så jävla givmild och generös. Så det vägrar jag tro.
Jo, men han kanske också har med sig det från sin barndom. Att han var sådär.
Han gör rätt för sig nu.
Han gör rätt för sig nu.
I vuxen ålder.
Ja, jag har ju en polare som också höll på sådär väldigt mycket när han var liten. Och idag jobbar han liksom med mental utveckling och sådana här grejer.
Okay.
Så att det hjälper väldigt många människor. Och det är väldigt liksom generöst på det sättet.
Ja, men vi slår väl fast det då. Tony Bacci var ett riktigt as.
Rövhålet som tog med sig
som barn och tonåring. Nu men, kompenserar han.
Ja, men håll med. Liksom, mycket har man ju sett på en fotbollsplan. Mm. Men att man går hem och inte vill vara med längre.
Nej, men det
har man ju faktiskt inte riktigt sett på den här nivån.
Det här är bland det värsta man sett faktiskt.
Faktiskt.
Och det är ju en situation som givetvis är ohållbar. Mm. Jag tror dessutom att den är olöslig utan att någonting händer. Alltså i form av att någon flyttar på sig. Och det ser jag heller inte ske. Mbappé ska ju givetvis ingenstans. Neymar, han ska ingenstans. Messi ska ingenstans. Galtier har precis kommit. Luis Campos har precis kommit. Och det, jag menar, han faller ju under samma kategori som Galtier. Verkar superduktig på sitt jobb. Men han har ju inte rattat världsklubbar och världsspelare speciellt många år av sitt arbetsliv.
Men vi kan ju fortsätta på ungdomsspåret. Alltså om vi ska ta med bandymålet och gå hem, då kan vi också göra som vissa ungdomslag gör. Alltså de 7 bästa drar. Och så får de andra vara kvar.
Jo, men här kommer ju ingen dra.
Ja, men du vet,
här
kan det ingen dra. Förut, så här. Ja, men Spångas 97-er. Vi drar. Drog och spelade Engby istället. Eller någonting.
Jag tänker att hur många som än menar på att killen Mbappé kanske rent av redan är bättre än både Neymar och Messi. Han kanske framförallt är framtiden snarare än vad Neymar och Messi är. Men Neymar och Messi, de kommer ju aldrig gå med på att de är hierarkiskt underlägsna killen Mbappé.
Nej, kommer inte hända.
Nej, men således har vi ju en ohållbar situation.
Ja, exakt.
Jag ser inte någon fredspipa rökas här.
Alltså, förmodligen är det ju det som kommer hända. Det är i alla fall favorit på att man kommer sätta sig ner. Och nu höll jag på att säga så här, men det är ändå vuxna, intelligenta människor. Mm. Det är det ju sannoliken inte. Men däremot så tror jag att med de här stora, feta kontrakten så här tidigt på säsongen, att man måste röka fredspipa, i alla fall utåt. Och jag menar, PSG kommer vinna väldigt många enkla matcher, precis som man gjorde igår. Och nästa gång...
Så kan det,
i förrgår, så kommer Mbappé svälja stoltheten och ändå spela vidare och springa till den där bortre stolpen.
Gattier har ju annars ett drömläge här att rusa upp i evig respekt.
Faktiskt.
Bänka honom två matcher.
Ja, här har han ju, som du säger, drömläge.
Då är det världens mest likable tränare.
Faktiskt. Vi håller honom redan högt. Mm. Herregud, så högt man skulle hålla honom om man gjorde så. Toto Balotto är som vanligt numera väldigt glada, stolta över att vara sponsrade av Circle K, som idag vill rikta sig till alla er där ute med en elbil. Ni har väl laddat ner och börjat använda Circle K's supersmidiga app Circle K Charge? Inte? Nej, men då är det hög tid att göra det, va? I Charge-appen registrerar man nämligen ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Circle K vill på alla sätt och vis göra livet enklare för dig med elbil, och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tankar att skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil, så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet. Ja, det är väl härligt med elbil och uppleva hur smooth det är. Så ladda ner appen Circle K Charge, ta en liten fika eller en matpaus medan du laddar och känn hur enkelt Circle K gör det att ladda längs vägen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men på tal om likeable då, vi förflyttar oss från Frankrike och Paris till England och London. Vilken liksom team är du i Tuchel, Conte?
Alltså, hur upplevde du situationen?
Hur upplevde du liksom gårdagens?
Nej, men det första man gjorde, nu ringer mamma, Gustav.
Ja. Ja. Hon är nog inte team vare sig Conte eller Tuchel.
Nej, hon gillar inte när sånt här händer. Det blir lite obehagligt. Vad är HK då? Pappa. Eller ju alltid
han,
tyska
ja,
sidan.
Ja, alltså. Han gillar inte italienare.
Nej, det är framförallt inte Conte-typen.
Nej,
så här, jag är teamsituationen. Jag tycker att det är underbart att det händer redan i den andra omgången. Vi visste att det var toppmöte, men det har vi också pratat om i Toto genom åren sedan 16-17, att ibland kan de här toppmötena nästan bli lite så här vänskapsmöten. Mm. Och det ska vara så jävla liksom, tjena, hej, hej, och krama om varandra efter slutvissla. Och man vill ju ha känslorna, man vill ha polemiken. Och så händer det här redan i liksom, omgång två. Så ja, att det är en teamsituation, jag tycker det är härligt att det händer. Jag tycker att det är underbart men så här, hur den här situationen byggs upp med lillkurret innan.
Exakt.
Också.
Jag ville då bara fylla på det du säger, att man vill ju känna att den här rivaliteten som supportrarna känner på riktigt också matchas av de aktiva på planen. Exakt. Och det är ju det som har, framförallt i Premier League de senaste 10 åren, urvattnats för varje säsong som har gått. Mm. Det var ju något Manchester Derby här för några år sedan, 1,5-2 år sedan, när då Manchester City och Manchester United spelade. Bara alla är polare efter matchen, alla kramar om varandra, Roy Keane är galen i studion, att säga, vad fan är det här? Mm. Skit i att ni spelar i landslaget ihop, några av er. Så här får det inte se ut från Manchester United-spelarnas håll när man har förlorat med 2-3 bollar mot statsrivalen. Då kan man inte gå och garva och hålla handen för munnen och snicksnacka lite och kramas och byta tröja och allt det är bara liksom lugnt. För det blir ju någonstans att man pissar på alla supporterna som dag ut och dag in i hela sina liv känner den här rivaliteten, som tycker att det är viktigt att vinna matcher mot de värsta rivalerna, som tycker att det är helt hemskt att tappa poäng eller förlora mot de värsta rivalerna. Då vill man ju att det avspeglas i ens lag. Och det var ju precis det som gjordes igår mellan Chelsea och Tottenham. Och det var ju väldigt många som var på det direkt, att mycket hellre Tuchel Conte än Pep Klopp, i att det slickas röv och det skuggboxas och det kramas och det är bara liksom, ja, men sen är det superbromance.
Jo, fast Max då är det någon liten kniv i ryggen som sticks.
Ja, men den alltså, är ju med kärlek. Max.
Ja, men i alla fall så är den omlindad av kärlek, men sen så kanske det finns någon sanning i själva äggen, men som ändå kan, någon gång ändå har satts. Liksom.
Absolut. Nu ska vi gå in på liksom, fotbollen 2022, verkligen. Den moderna fotbollens dystra baksida. Därför skulle jag vilja fråga dig, för jag tror att du kan eventuellt ha missat det här, men har du sett vad Conte har lagt ut på sin Instagram?
Nej, jag har missat det. För, jag ska bara säga det, det jag gjorde direkt efter, det var ju att kolla på handslaget. Vem är det som, det är egentligen två saker med det handslaget. Vem är det som drar, eller liksom håller kvar, och det har jag förstått, det är Tuchel. Yeah. Det ser ändå inte ut som att Conte är helt oskyldig i att liksom trycka till handen. Och sen så kollar jag och zoomar vem som har starkast grepp. För man förstår ju det som händer direkt efter. Det enda våldet de kan ge förutom en skalle, och den är nog inte jättelångt borta trots allt, speciellt för Conte, det är ju att fortsätta trycka så hårt på kamp. Och Hannes, jag försöker hitta en vinnare.
Ja, men också jobba, jobba fram och tillbaka draget. Och det var som jag skrev, det är ju så alltså, det är genomtänkt fram till punkten jag släpper inte. Nej. Men sen så är det ju aldrig någon som i ett sånt läge har tänkt, hur ska det här sluta?
Nej, men du förstår ju om någon har ett kraftigare handslag, lite större hand och verkligen kan, liksom, kan mosa den andra handen. De har ju vunnit lite i den situationen, för det är det enda våldet man kan bruka i situationen så att säga, utan att det ska spåra. Det var liksom de två grejerna jag kollade på mest noggrant. Mm. Men jag har direkt efter var det en massa fotbollsmatcher. Ja. Jag var liksom kastade mig in i det. Så jag har absolut missat.
Nej, men till då alla er som mot förmodan har missat det här, så är det ju som Thomas är inne på här. Det är ju kurr och jidder och situationer som är högst diskutabla, som leder till både mål men också situationer som borde ha på något sätt beivrats så att mål senare inte kunde falla. Det här leder ju fram till då att när de båda tränarna ska ta i hand efter matchen, som de ändå gör, så sträcker Conte fram handen för ett handslag, men vill bara ha det överstökat, så att han tittar ju någon annanstans. Det här kan ju Tuchel inte ta
ögonkontakt.
För att han berättar ju om det här då i eftermatchen-intervjun.
Det såg man ju, han pekar
när man tar i handen så tittar man också varandra i ögonen. Det är att visa den andra respekt. Så att han låser och vägrar släppa. Conte, alltså han blir topptunner. Här flyger ju allt vad topplock heter, och så står de bara och drar i varandras händer bröst mot bröst, och Tuchel menar på då med två fingrar mot ögonen att du tittar mig i ögonen när jag tar dig i handen, din lilla jävla spagge. Det är ju man liksom...
Såg det ut när de
precis.
När de höll i handen, hur var det såg ut i dragkamp eller?
Helt ogenomtänkt. Så. Nej, men, och då tänker man ju, fan vad härligt. Fan vad härligt att det här är liksom 100% äkta känslor på display. Och då vill jag bara fråga dig hur du spontant reagerar på att Antonio Conte lägger upp på Instagram, på sina stories. Alltså det är så här, bear in mind, det är Antonio Conte vi pratar om. Det är inte en 22-årig fotbollsspelare. Det är inte Erik Sorga som använder sin Instagram till att på något sätt spela upp eller spela ner en situation. Utan det är fucking Conte. Han lägger upp då en bild på när Thomas Tuchel springer förbi Antonio Conte när då Chelsea har gjort 2-1 efter den oerhört omdiskuterade kvitteringen till 1-1. Chelsea gör ju då liksom poetiskt rättvist 2-1 ganska snabbt in på. Och då drar ju Thomas Tuchel ett riktigt Mourinho-löp ner mot hörnflaggan för att fira med spelarna. Och då springer han förbi Conte som står med ansiktet begravet i händerna. Och då har Conte lagt ut en freeze frame på det här. Där han skriver, det hade varit kul att fälla krokben för dig. Och sen tre gråtskratt-emojis. Han bara liksom... Han bara spelar ner det vi precis har suttit och hyllat och som man älskar. Då blir det ju helt plötsligt bara liksom polare igen.
Mm.
Så jävla trist, eller?
Jag håller med.
Fan ska den där storyn ut för?
Mm. Det var onödigt.
Så jävla onödigt alltså. Men annars bara, de här situationerna för situationerna, hur ser du på dem? Alltså, tycker du att, till att börja med då, Kai Havertz ska ha frispark eller att målet ska dömas bort för offside? 1-1 målet pratar vi.
Mm.
Det tycker jag är ganska solklart att det ska.
Ja, det tycker jag.
Men här går man ju på liksom Anthony Taylors bedömning, för att han ser ju den här tacklingen.
Mm.
Hur de inte bedömer Richarlison som offside, I'll never know. Men nej, jag är ju också skeptisk till det mesta vad gäller VAR.
Jo, men det är väl inte... Alltså, jag tror att vi kan liksom så här sluta prata lite om att vara skeptisk kring VAR eller inte. Alltså, nu finns VAR.
Jo, jag vet.
Bedömningen, det är ju den. Alldeles oavsett om det är en VAR-domare som tar den eller om det är huvuddomaren som tar den. Eller en linjedomare som tar den.
Men när det kommer till offside så har man ju ändå vaggats in i tron om att VAR ska få offside rätt.
Jag vet, men det är ingen idé att diskutera det, för att inom, vad ska jag säga, inom 2 år så har vi en lösning på offside-situationen i form av teknik.
Fina tidsplanen. Mm.
Det ska ju testas ju redan, det har redan testats, ska jag säga.
Det är ju trots allt så att 2-2-målet är ju än mer omdiskuterat än 2-1-målet i och med att det blir poängfördelande och matchavgörande. Där då Romero i Tottenham sliter med full kraft Chelseas nyförvärv Couturea i håret i samband med en hörna. Mm. Det här får då Anthony Taylor i örat, som han på något sätt har missat. Han står ju perfekt placerad 5 meter därifrån, men han pausar matchen, lyssnar sig örat på, och han gör bedömningen att nej, vi kör en hörna till. Och den hörnan nickar sen då Harry Kane in i mål, och det är det sista som händer. Det var ju väldigt, väldigt upprört i Viasat Studio, eller Viaplay Studio, med då Bojan Djordjic och inte minst då Fredrik Ljungberg. Aldrig hört, nu har man ju liksom,
han har ny dialekt också.
Han har ju 2000 fler timmar på Bojan Djordjic i TV-rutan än Fredrik Ljungberg. Men man har ju aldrig sett eller hört Fredrik Ljungberg vara så upprörd. Men han,
inspirerad skulle jag säga, passionerad.
Ja, fint. Verkligen. Nej, men de två är ju rörande överens om att det är ett skämt att den här hörnan ens får slås. Och Fredrik Ljung,
jag bara fråga, ja. Du kan väl inte kolla var och ta till var i en situation som inte leder till mål?
Om det är rött kort så kan var gå in.
Ja, exakt. Men,
och det är det här tror jag att jag skiljer mig åt då från Bojan och Ljungbergs bedömning. Okay. För att det enda som var kan göra där är ju att påkalla Anthony Taylors uppmärksamhet och säga, vänta, possible red card. Men om det inte blir så att var landar i att, jo men det här ska vara rött kort, eller gå ut och kolla på det här och Anthony Taylor landar i rött kort, så är ju regeln utformad så att då ska hörnan slås. Ja. Det kan inte bli var, check, gult kort, frispark.
Nej.
Det finns ju inte.
Nej.
För i sådana fall så ska ju var in och liksom gå in på var. Sen tycker ju uppenbarligen Fredrik Ljungberg att det här är rött kort, och som man säger, hur många matcher som helst avstängning. Mm. Där håller jag inte med.
Nej.
Visst, det är inte snyggt att dra någon i håret, men jag tycker inte det där är rött kort.
Han är ju så stort hår, så jag tänker liksom att han kanske försöker ha tagit tröjan och vara hoppsan. Nu fick jag tag i hela jävla håret.
Ja, det är ju Romero, så att det är klart att man vet ju att han utför ju precis tanken han har.
Nej.
Men fråga kolon, tycker du att det där är rött kort?
Jag tror att det är 6 av 8. 7 av 8. Eller vad tror du?
Jag säger bara att
Alltså jag har pratat tårtskalan, hur många domare hade tagit rött kort i det här läget? Kanske 8 av 8.
Det chockerande är ju att Anthony Taylor inte live ser det där. Frispark Chelsea, gult kort Romero.
Ja. Till alla Chelsea-supportrar som lyssnar, trots allt, alltså så här, mitt problem, eller där jag hamnar i tveksamheter, det är för att man så sällan ser någon dra någon i håret.
Ja.
Och så hade det varit en sportloska, så hade det inte varit några tveksamheter. Hade det varit en skalle, så hade det inte varit några tveksamheter. Jag hade bettet från Luis Suarez, eller betten. Också någonting man inte riktigt hade sett i fotbollen.
Nej.
Hårdragning, det är något nytt.
Ja, man ser det ju verkligen inte speciellt ofta, men jag vet inte, hur jag än vrider och vänder på situationen, så kan jag inte landa i att det ska vara rött kort. Att
finns
VAR ska säga, han ska ut.
Finns,
han har dragit en spelare i håret på en hörna.
Finns hårdragning i regelboken som ord?
Säkert, någonstans.
Ja, men, jag tror inte det finns.
Nej, kanske inte. Nej,
och då är det våldet som ska bedömas.
Men jag tycker att väldigt många missar det.
Då kan ju du och jag här och nu, tänker jag, Gustav. Då kan ju du och jag här och nu bestämma om hårdragning ska vara som en spotloska, som ett bett, eller som 2 stycken sträckta dobbar, det vill säga rött kort. Eller om du och jag helt enkelt ska bestämma här nu, om det inte finns i regelboken, om det ska vara gult.
Det är mycket grövre än att dra någon, till exempel då, låsa ett handslag, dra fram och tillbaks. Eller liksom, det kan ju finnas lite mer nacksvingsliknande dueller.
Nacksving, gult kort.
I samband med hörner. Men alltså, det är ju grövre än att dra i andra kroppsdelar, framförallt dra i tröjan, precis som Bojan Djordjic var inne på. Men det är ju inte lika grovt, tycker jag, som spotloska, bett,
okej, så vad
skalle.
Sätter vi då framöver här nu, när det kommer börja dras i håret, eller om det dras, nu ska alla dra varandra i håret. Om man drar i håret, vad är det gult eller är det rött? Skit i regelboken, bestäm du.
Det är gult.
Okej.
Men då måste ju, eftersom vi alla vet hur VAR är utformade, domaren tar det. För att annars så måste vi göra om VARs bedömning. Och ska VAR gå in och börja plocka gula kort?
Nej.
I förlängningen men, börja plocka frisparkar?
Men det ska de inte göra.
Då är vi illa ute.
Nej, men det ska de inte göra. Och det kommer
de
inte
göra. Och vi är ju överens här, för det är ju det väldigt många glömmer här. Jag är ju den, alltså, ja, Chelsea skulle haft frispark. Romero skulle haft gult kort. Jag tycker jättesynd om Chelsea som förlorar 2 poäng på det här beslutet. Men ser man till hur regeln är utformad så kan inte det bli frispark Chelsea och gult kort. För det måste bli rött kort Romero. Det är den enda, det är den enda möjligheten.
Och det tycker inte du att det ska vara.
Det ska
du tycker
vara.
För att du tycker att hårdragning är gult kort.
Ja. Ja, exakt så.
Om men någon hittar någon text i en domarregelbord får vi vända oss, som alla gör nu för tiden, till Jonas Erikssons Instagram och se om han kanske har skrivit någonting om det här. Ja. Men om det inte är så att det finns en text som beskriver hårdragning och berättar tydligt hur domaren ska agera efter hårdragning, då bestämmer vi här och nu att det är gult kort.
Men återigen då, jag tycker verkligen synd om Chelsea, för att helvete vad bra de var. Helvete vad de förtjänade att vinna den där matchen. Vi, liksom väldigt många andra, var ju väldigt uppåt på Spurs efter deras premiär. Vi var lite mer skeptiska till Chelsea efter deras premiär. Du lämnade garanti på att Spurs inte skulle torska på Stamford Bridge. Satt ju
enkel
som berget.
Sa jag inte att de skulle vinna i och för sig.
Men var det inte också ganska tydligt under den här matchen att Chelsea saknar den Lukaku som de trodde att de värvade. Mm. Den Timo Werner som de trodde att de värvade. För nu har Timo Werner lämnat. Nu har Lukaku lämnat. Kvar har man Kai Havertz, Raheem Sterling. Där finns Mason Mount. Men jag ser inte att de spelarna över en hel säsong tillräckligt många gånger döda matcher. För det är det Chelsea, alltså, Chelsea slarvar ju bort en klar seger här.
Mm. Slarva bort, och jag tror Chelsea-supportrarna också tycker att de blev bortdömda.
Självklart, men du fattar vad jag menar.
De kan också lösa detta
Chelsea,
själv.
Det ska,
trots
de ska leda med 3 mål efter 75 minuter om man bara gör mål på chanserna man ska göra mål på.
Absolut.
Och det är det. Alltså, stor jävla eloge till Thomas Tuchel hur han har liksom satt upp det här laget. Mm. Den fotboll de spelar. Mm. Alltså, det är ett passningsspel som är overkligt bra.
Är det telepatiskt?
Det känns mer systematiskt.
Okej, okay. Ja, men
inarbetat.
Det köper jag.
Än att det är liksom frirulle.
Exakt.
Så gör vad ni vill, för att ni har sån jävla telepati. Messi, Neymar. Mm, det är ingen systematik där.
Nej, nej.
Det är bara telepati.
Och spelförståelse.
Men har du en anfallare eller har du anfallare längst fram som behöver 4 lägen för att göra 1 mål, då kommer du tappa poäng här. Då kommer, och så här, de som, jag såg att Bengan Sonnet var ute att liksom så här: förstår ni nu vad jag menar med att det är helt sjukt att Chelsea undervärderades jämfört med Spurs inför säsongen? Att folk pratar topp 4 Spurs och att Chelsea ska vara utanför. Jag ser ju också klassskillnaden rent spelmässigt.
Men det är en match. Alltså,
absolut.
Det Bengan Sonnet måste ta in, det är att det är 36 omgångar kvar och att Spurs också kan se annorlunda ut. Och Chelsea gjorde den premiären som man gjorde.
Ja, absolut. Och jag menar bara att skillnaden är ju också, det ska man komma
skillnaden
ihåg,
över 38
omgångar, är att Spurs sitter på spelare som Harry Kane och Heung-min Son, i viss mån också Dejan Kulusevski, som lite ur ingenting kan göra de där 2 målen. Och så har Spurs de där 2 målen som kommer generera 3 poäng. Medan Chelsea, tror jag, fler gånger den här säsongen kommer se ut så här. Var så uppenbart mycket bättre än sina motståndare. Men när domaren blåser av sig, så här, hur fan spelas den här matchen?
Ja, men jag hade en diskussion med, också på tal om då, spelprofiler, David Neves, vår goda gemensamma vän, kring Manchester City för typ 3 år sedan. Efter att de hade kryssat eller förlorat mot Liverpool, och de hade varit vansinnigt bra, kommer du ihåg den matchen?
Mm, mm.
Och jag liksom drog någon slags poäng på det, medan han menade på att, ja, men kolla hur jävla mycket bättre City ser ut i den här matchen. Men inte det alltid i slutändan, ganska sällan faktiskt, som bestämmer vem som kommer 1, 2 eller 3 i en tabell.
Nej.
Och med Pep Guardiola i det fallet så drog jag liksom vårkortet, att ja, men där brukar han gå ner sig lite i mars-april, och det kan man förlora titlar på också. Man måste ta in liksom alla de här 38 omgångarna. Och det enda då jag skulle vilja säga till Bengan Sonnet, eller till den teamsonnet liksom i det här läget, är att ja, men Tuchel kan se jättebra ut i omgång 2 mot Chelsea. Men
mot Spurs
menar jag såklart. Men det är 36 omgångar kvar, och vi måste ta in liksom allting, hela den här säsongen i beaktning när vi ska kolla på oddset och införa den här säsongen. Och ni glömmer inte bort, det är måndag visserligen, men för att pigga upp vardagen så börjar man dagen såklart med en iskall Celsius. Jag rekommenderar alltid citron lime och hallon acai och så vidare. Glöm inte bort den söta, härliga crispy pear. Det är varmt fortfarande. Vi måste läska oss. Vi måste pigga upp oss själva. Och jag vet att det är väldigt många som har gått till jobbet idag och tycker att det är lite tungt. Det är en lyxstund att knäppa upp den där Celsius-burken och ta er 5 minuter och njut verkligen och känn hur den omfamnar varenda cell i kroppen. Och testa, för ni som inte har gjort det, Crispy Pear. Den är god, den är söt. Jag tänker att den är perfekt när vardagen kallar och man är tillbaka på jobbet. Celsius, en del av en aktiv, hälsosam livsstil. Och väldigt, väldigt gott och uppiggande. Vi säger stort tack för att ni alltid är med oss i Toto Balotto.
Kort bara innan vi lämnar England och Premier League. Brentford, Manchester United 4-0. Det krävdes inte 90 minuter för det sanslösa resultatet, utan typ 34 minuter. Vad tog du in insatsen och kanske framförallt då resultatet med för känslor och tankar?
Ja, men jag kollade på den startalvan som Manchester United hade, och det var ju några som liksom hade vänt lite inför den här matchen och började liksom tro lite på Manchester United ändå. På en reaktion efter den där första matchen. Och var det någonting jag ville se för att ändå ha något slags hopp för Manchester United den här säsongen, så var det en prestation. Reaktion på första premiären. Och jag trodde verkligen att man skulle få se det. Kanske det skulle bli krysser, att de skulle förlora. Men att reaktionen då istället blev att man blev ännu sämre när man åkte till London. Mm. Det hade jag inte förväntat mig någonstans. Att jag var snudd på chockad sett till hur dåliga Manchester United var. För man kan ju prata om att de har en felviktad trupp, att man har gjort en dålig sommar. Vi pratar om att det är anmärkningsvärt hur desperata man kan vara när man går efter Rabiot 2 omgångar in i Premier League. Att man inte agerat tidigare, att man inte har hittat större spelare än Rabiot. Men liksom, där finns Gino Sancho, där finns Rashford, där finns Bruno Fernandes, alltså det är fortfarande...
Där finns Ronaldo
längst upp på topp. Sen när jag kollade så här, shit, det är framåtlutat. Här är ett Manchester United som kommer skapa chanser och förmodligen göra en del mål. Så jag satt ju liksom klickade lite på överspelet här och såg fram emot en ganska svängig match. Men ja, det blev helt enkelriktat istället då.
Men även... hittade hem.
Jag hittade hem i alla fall på ett sätt som jag inte trodde de skulle hitta hem på.
Men sen är det väl också lite så att när man efter en premiärförlust hemma mot Brighton ska då kliva ut och ställa skåpet.
Och reagera
borta mot Brentford. Och De Gea släpper in en strumprullare från 30 meter efter 7-8 minuter. Och man ska spela sig ur ett straffområde, blir av med bollen och det står 2-0 efter 12 minuter. Då blir det väl också en paralyserande effekt på hela laget som... kanske inte säger så mycket om att ja, det är så här dåliga Manchester United är, utan det är ju bara en match som går helt åt helvete, och när det rinner på till både 3 och 4 ytterligare 15 minuter senare, då finns det ju heller ingen som tror på att nu går vi in och kraftsamlar i halvtid här och löser en kvittering i andra halvlek, utan där blir det ju lite, det är bara vaskar det här, alltså det är pinsamt, det är bedrövligt och det är ingen alls i den här liksom sportsliga organisationen som på något sätt tycker att det här är rimligt. Men det finns inte heller så jävla mycket att göra åt det i andra halvlek. Jag läste också att man gick från en ledig söndag dagen efter till att Ten Hag kallade in spelarna och lät dem springa 13,8 kilometer. Som alltså var den totala sträckan som Brentford sprang mer än Manchester United. Och det var inget move som imponerade på mig.
Nej, det alltså, är det sannoliken
att,
inte.
Att börja liksom köra strafflöp efter omgång 2. Ja, men stressat ja, av Ten Hag.
Dessutom symboliskt strafflöp. Att hitta då den sträckan från statistiken.
Exakt. Det är populistiskt stressat.
Och nästan lite patetiskt.
Ja, det känns lite som Nottinghams hörnvariant. Mm. Att det är så här, så där kanske man håller på i division 2.
Exakt.
Eller i League 2.
jävla surr från Tatarstan.
Ja, det får man fan säga. De är väl lyriska efter en pinne mot Värnamo. Det är dubbla high five, så det är fan vad det kramas om och dunkas rygg och så ja!
En stor hög här med Hoffman.
Europa-avancemang.
Svaneprutten och Kvigol.
Europa-avancemang och en pinne mot Värnet. Det är klart att det är den bästa veckan på året. Ja. Nej, så att jag blev faktiskt lite brydd här. Ännu mer än vad jag redan var. Sett till hur det såg ut mot Brighton. Matchen, förlusten, resultatet mot Brentford, men också då alla de här transfer targets som vi redan pratat om. Det har varit Arnautovic och Rabiot, och nu snackas det Raul de Tomas och det är Jamie Vardy och nej, men man känner bara
desperation.
Ja, herregud alltså. Men vi stänger England, vi stänger Premier League. Jävla sprakande premiärhelg i Italien. Alltså, nu fick vi ju med oss ganska mycket från ditt svep, men vad tyckte du verkligen stack ut?
Nej, men det sena avgörandet, för att börja med det då, för Inters del, hur viktigt det uppenbarligen var för laget. Jag vet inte om du såg stillbilderna när de samlades i just en stor segerhög efter det målet.
Ja, vad säger man? TV-pucken.
Kommer du ihåg de här tavlorna som fanns när man var små? Någon känd svensk tecknare som har ritat, och så kan man liksom sitta och kolla på den i 2 timmar. Det händer grejer överallt. Vet du vilka jag menar?
Ja, jag vet.
Finns från någon cykellopp uppe i Alperna, ja. Och det finns friidrott, och det är någon som får något spjut i röven. Och
så är det liksom, precis, det är rörigt på läktaren.
Så och var den högen.
Alltså, man hittar någonting på himlen till slut.
Exakt, våren av Botticelli på Leo Fizzi i Florens. Den ska man kolla på i 4 timmar. Det här var också ett sånt mästerverk. Man kan sitta och kolla på den där högen i timmar. Det är någon som ligger liksom längst underst och håller på och dör. Ja, det är liksom... stort segerjubel. Och jag tänker också att det är första omgången. Och det är bortamatch mot Lecce på Via del Mare. Och så ser man liksom de här glädjescenerna. Samma sak på i Florens på Artemio Franchi när Fiorentina får det där målet av Rado. Liksom, det är så mycket glädje, så mycket passion i den här första omgången. Ibland kan det ju vara lite trött ju. Första 10 omgångarna, håller jag på att säga. Nu överdrev jag. Första 5 omgångarna. Mm. Favoriterna vinner. Det är ganska känslofattigt. I den här första omgången som är haltande i Italien, så var det liksom scener nästan lite grann. Och åt andra hållet då, otroligt nedstämt. Dels då för nykomlingarna Lecce och nykomlingarna i Cremonese, som gör dundermatcher båda två. Alltså, både Cremonese och Lecce tycker jag nästan, eller jag säger så här, Cremonese får ju en man utvisad, men tycker nästan förtjänar i alla fall en pinne för hur de står upp och hur de skapar chanser mot Fiorentina. Och Inter då, de får inte in bollen, men där är ju då ett heroiskt kämpande Lecce som jag tycker för just fighten förtjänar en pinne i den här premiären. Jag tycker att Via del Mare förtjänar en pinne som har slutit upp med 21 000 sålda säsongskort och liksom en ny återfunnen fotbollspassion i staden. Det förtjänar en pinne.
Ja, jag såg inte varje sekund av varje match, men jag såg en del, och vad jag förstått av det jag missade så var det ju inte jättemånga lag som imponerade något enormt.
Nej, men det fanns ju delar.
Ja, men absolut. Ja. Och jag tycker lite samma gäller Roma igår som borta slog Salernitana med 1-0. Det var en premiär och ett nytt Roma där väldigt mycket lovade ganska mycket. Det var inte på plats än, men man kunde se tendenser, och det fanns perioder av matchen som var väldigt, väldigt äggande och spännande. Och som gjorde en liksom peppad på vad som komma skall. Och att man med en sån känsla dessutom kan lämna Areki då med hållen nolla, 3 poäng. Ja, men gott så.
Ja, men för Romas del så var det ju snarare frågan om det skulle bli 2 eller 3-0. Det är klart att
Sagnolo kan ha gjort hattrick efter 35 minuter. Absolut, så blir det 5-0 istället.
Och det jag tar med mig från den matchen, alltså det enda jag tar med mig, det är inte resultatet, utan hur jävla bra Roma ser ut framåt. Sen att Dybala missar 2-3 lägen som han normalt sett sätter, att Sagnolo inte får in den där bollen heller. Alltså nu vart det 3 poäng, men man kommer till de där chanserna, och det är ju det framåtlutade som jag sa i svepet som jag tycker är intressant. Det här det går ju inte att känna igen Mourinho i det här Roma-laget, och det är kul att se på Roma, och det finns en enorm jävla genombrottskraft med Tammy Abraham som får underbetyg, och jag köper att han får det, men du ser ju samtidigt hur han springer ifrån sina motståndare och hur han skapar lägen. Pellegrini har ju någon konstspark som man försöker få in, någon så här bakvänd bissa. Alltså, det är nära hela tiden och de tar sig dit. Så det med dem, med Milan som är mästare, att de släpper in ett mål efter 4 minuter, det betyder precis ingenting. Det är att de kommer tillbaka, att de gör mål i den 46 minuten, att Pioli uppenbarligen har haft ett bra snack i omklädningsrummet, och att sen att man gör 4-2 och man är nära på att göra 5-2 och sådär också. Det tar jag med mig från den premiären. Det laget som jag egentligen som mest fram emot att se, det är Juventus som går in ikväll.
Precis.
Hur är det harmoni? Ser de samspelta ut? Jag menar, Max Allegri har ändå varit där under hela fjolårssäsongen. Han har kvar stora delar av truppen. Den har trots allt spetsats. Vlahovic ska in i bilden igen här nu och går in som favorit till skytteligan. Det ska bli sjukt intressant att se. Och som en liten parentes och en disclaimer till att ja, men hur såg Inter ut, hur såg Milan ut, hur såg faktiskt Fiorentina ut? Så säger ju Vincenzo Italiano efter matchen att vi roterade för att den viktiga matchen är mot Twente på torsdag för att vi ska in i konferensen. Milan var helt roterade också och delvis också Inter. Att det fanns ju sådana delar i den här premiären som man definitivt ska ta med sig också.
Skräckblandad förtjusning också ikväll. Inte bara Juventus mot Sassuolo utan Napoli kliver in också. Borta ja. Mot Hellas Verona. Det blir ju spännande att se vart Spallettis och De Laurentiis ljusblå egentligen står.
Bortom surret om Napoli och vad de gör och vad de har värvat eller inte värvat framför allt och gjort sig av med. Så ska det bli så jävla fint att se Kvaratskhelia på kanten. Vänta, sa du?
Kvaratskhelia. Nej, men man sitter ju också lite minignuggar att Kim stångar in en jävla hörna. För då vet man ju vilken målgest det blir. Då blir det ju Gangnam Style.
Det blir Gangnam Style, bar Iber med Carpe Diem på bröstet.
Det vore nästan ännu roligare om han reducerar. Alltså säg att Hellas gör 3-0 på Napoli på en timme. Och sen så reducerar Napoli via Kim då till 3-1. Men han måste ändå köra Gangnam Style som målgest. Har inte fingertopparna att så här, det är inte läge nu. Det är inte läge nu att rycka tröjan och köra Gangnam Style.
Men du vet vilka ord som bara sjunger i skallen på mig inför den här premiären. Det är ju hans gamla italienska tränare från Turkietiden som säger att det kommer nog bli en del kort. Han är tydligen jävligt hård.
Ja, vi får väl se hur det slutar i den första Serie A-omgången när det alltså är Hellas Verona mot Napoli och Juventus mot Sassuolo. Det vi i alla fall vet är att ni ser alla matcher från Serie A på C-more. Så har ni inte skaffat ett abonnemang där så gör det. Där kan man dessutom kolla på La Liga som innehöll seger för Real Madrid sent igår kväll borta mot Almeria. Som du nämnde i svepet så vänder man ett underläge till seger. Men där kan vi verkligen inte prata om en premiär som var liksom wow, mästarna är här och jävla vad maskineriet bara ångar på. Nej. Tyckte det var intressant också att höra Ancelotti efter matchen som då startade med Aurelien Tchouaméni bredvid Camavinga på mittfältet men sa efteråt att jag var besviken på båda. Å andra sidan, de är unga, den här tröjan väger tungt. Men det finns ändå någonting att Ancelotti är så rätt fram. Han är så rak. Han är liksom så här, så är det, de var inte bra. Men Nej. Den här tröjan väger tung, det var premiär och de ville säkert mycket. Och, alltså, så jävla befriande att det inte bara är
jag ska
vita lögner och skydda dem, utan
skydda.
Det bara liksom så här, jag gillade det.
Jag tror att det är enda vägen att gå om du ska spela i Real Madrid. Då måste du ta en del kritik, dels från tränaren, men sen så, om han står och ljuger där och säger något helt annat i omklädningsrummet efter. Det är inte Ancelotti. Alltså Don Carlo, han är tydlig och han är ärlig. Och han tar nog också tillfället i akt att vara ärlig. För att i Real Madrid, alla klubbar tror jag i hela världen, så är nog tröjan tyngst. Jag kan för att komma på någon, alltså Bayern München, Juventus kanske. Det känns betydligt gemytligare i Barcelona om man är Gavi och Pedri.
Det känns också som att drar du på dig Bayern Münchens tröja i en ligapremiär i Bundesliga. Jag tror inte du känner samma press för att du vet att du 9 gånger av 10 kommer göra första målet, kommer göra andra målet.
Det är de här jävla servetterna som man vet kommer viftas med i 53 minuten mot Zaragoza.
Exakt. Buar de åt oss?
Man måste lära spelarna att de kommer komma. Då är det lika bra att man är tydlig.
Är
som
det
de
busvisslingar jag hör när jag har bollen?
3-0. Jag har gjort 2 kassar. Missa en pass.
De hade såklart kunnat få in något läge och vunnit den här matchen, men jag tycker inte Barcelona förtjänade så mycket mer än en pinne mot Rayo. De är ju där och gör liksom det de ska, nämligen ligga lågt och försvara den poäng man har. Således så blir det ju en premiär för det här nya Barça som skulle liksom på riktigt utmana Real Madrid om ligatiteln. Herregud, det har gått en match. Jag säger inte att man ska omvärdera Barcelona, men de fick ju inte den starten som jag och många trodde att de skulle få. Alltså 3-4-0, Lewandowski igång direkt med två pytsar och ett Barcelona där man snarare kände att hur ska Xavi kunna välja bara 11 spelare?
Ja, men exakt. Vi pratade ju om det med Pintorp för alla er som har hört vårt införavsnitt av La Liga där. Vilka kommer man registrera? Jag såg sen efter vårt program att Frankesi och en spelare till,
Christensen
kanske det var, har möjlighet att lämna för att det finns någon slags klausul om man inte lyckas registrera dem. Hur blev det till slut? Vilka är registrerade och inte registrerade? Vet vi det?
Alltså jag tror att det är någon slags här temporär registrering.
Ja, ah, okej. Okay. Så att det...
Ja, men det är ju de här jävla Palankas eller Palankerna som... Man blir inte riktigt klok på dem än så länge. Så att vi får väl se vad som händer här när fönstret börjar lida mot sitt slut.
Ja.
Vi kan i alla fall konstatera att det inte var premiären Xavi och Barça ville ha. Real Sociedad, där var det som att trycka på play. Krampaktigt,
1-0.
1-0, Isak, sval.
Sval, inte riktigt nära att göra mål heller.
Vi är igång!
Ja, Viljot Svedberg kanske folk undrar över. Nej, han fick inte spela.
Nej.
Han satt på bänken däremot, så att han var med och har fått känna på en premiär i La Liga i alla fall. Och sen från Serie A missade vi ju, eller Svanemar som fick frågan och skulle förberett sig. Jag hade ju givetvis kunnat rätta honom, men Emil Holm till exempel är ju klar för Spezia också. Fick hoppa in i den här matchen. Såg några Toto-lyssnare som var på plats. Hade bra biljetter, noterade jag för övrigt där, precis ovanför bänken. Fick komma in. Albin Ekdal hoppade in också för Spezia. Inget inhopp för vår svensk i Fölkeling. Vad heter han?
Fölkeling.
Ja, vad heter han?
Han heter väl precis det.
Ja, i Lecce. Ja. Som sprutar in mål i Romas Primavera. Klar för Lecce som sagt. Värvad av den store Corvino. Ingen speltid mot Roma för hans del.
Tre matcher avslutar den första La Liga-omgången ikväll. 19.30 så är det Getafe som Pintorp menade på. Gjorde kanske sommars bästa fönster av de
Roma.
Spanska lagen.
Ingen speltid för honom mot Inter den här gången.
Tre matcher avslutar den spanska La Liga-premiären. 19.30 så är det Getafe mot Atletico Madrid. Getafe som Pintorp menade på gjorde ett av sommarens allra bästa fönster. Och så Atletico Madrid då, som vi inte tror på men som vi har lärt oss man aldrig kan räkna bort. Blir det Matias Cunhas säsong? Ja, Pintorp trodde i alla fall det. Vi får väl se vart de rödvit-randiga står. Är det någonting från den svenska helgen som ändå ska förtjäna lite speltid? Eller hur tänker du?
Nej, men alltså det jag tror blev lite av en snackis igår när man satt där med multipla skärmar. Det var ju ändå Kalmars comeback i matchen mot Djurgården. Alltså de hade ju avgjort det. Jag tror också Djurgården som har spelat mycket ute i Europa, det har varit tajt spelschema på slutet, ändå försökte energisamla lite. Och leder man med 3-0 så är det väl lätt hänt att det kommer in en 3-1. Men när 3-2 kom och all den övertid som lades på,
just.
Då kändes det ändå lite skakigt. Och det är ju inte, liksom, egentligen inte något negativt mot Djurgården. Det är ju starkt att kunna lida och kunna ändå ta de där 3 poängen. Men det blev liv i alla fall på Tele2 i matchen.
Nu har ju inte Elfsborg vunnit ihjäl sig i Allsvenskan den här sommaren. Men ändock, starkt av Peking att ta en pinne med nya danska tränaren, att man ändå får den direkt.
Nu det har ju liksom, och inte.
Nu har ju inte Norrköping så jävla mycket att spela för rent tabellmässigt återstoden av den här säsongen. Man kommer inte dras in i någon bottenstrid. Man har absolut ingenting med toppstriden och Europaplatserna att göra. Så det blir väl lite att bygga inför framtiden och inventera truppen och analysera vad som måste in och vad som kanske ska få lämna och så vidare. Men det var i alla fall en bra start för nya danska tränaren. I övrigt så tycker jag att det var ganska... Det var återigen en allsvensk omgång som inte bjöd på speciellt många utropstecken åt något håll.
Lite i den fasen av allsvenskan just nu. Det brukar vara så när ligorna i Europa drar igång. Jag tror att du känner det själv också, att man skiftar lite fokus. Och så är det väldigt mycket Europa som är prioritet när man sitter och kollar på matcherna. Och att allsvenskan hamnar lite i skymundan. Och sen så hettar det till igen när det är 7-8 omgångar kvar. Mm, eller precis. Någonting ändrar i ett derby eller sådär. Men annars är det lilla lunket här nu kommande månad.
Ja, det är ju dessutom en allsvenska som också präglas en hel del av att topplagen parallellkvalar ut till Europa.
Fokus
också.
Ligger där.
Så att, vi får väl se hur det går för AIK, Djurgården och Malmö FF i deras fortsatta jakt här på Europaspel till hösten i respektive gruppspelsfas. De matcherna följer vi med stort intresse i veckan. Vi kommer givetvis följa alla andra fotboll som spelas i veckan. Men vårt nästa avsnitt, det blir en gästepisod. Och den är vi pirriga och peppade på.
Ja, men vi har inte pratat så jättemycket om den mellan varandra. Och definitivt inte lagt ut någonting så folk hänger inte riktigt med om. Men,
det är den nivån.
Ja,
det är den
exakt, nivån. Exakt. Min favoritspelare genom alla tider fram till att Zlatan kom i...
Har väl du sagt här, Anders Limpar. Så det är ju trist att du får nöja dig med Thomas Brolin då.
Ja, nej, men exakt. Limpar har ju redan varit här.
Ja, ja.
Nej, men Brolan är ju någonting annat. Han var ju framförallt någonting annat när han kom. Han spelade en fotboll som man inte hade sett en svensk fotbollsspelare göra tidigare.
Ja.
Och när man sett att han vann i alla fall mitt hjärta lite 92, men sen framförallt 1994 och när han gick till Parma. Och fortsatte att spela fantasista bollen i Italien. I ett land där, ja, men där det kryllade då fortfarande också, skulle man kunna säga, men framförallt på den tiden, av de bästa fantasister i världen. Alltså nummer 10-positionen på trekvarten, där man kan röra sig lite fritt och göra precis lite vad man vill. Där hamnade han i Tommy Svenssons landslag och nej, men jag älskar honom precis på alla sätt.
Ja, det ska bli enormt roligt och kittlande att prata med Thomas Brolin om Thomas Brolin och hans karriär. Det här avsnittet hör ni alltså på torsdag. Det är då vi hörs igen. Ta hand om varandra fram till dess. Fan, vet om vi inte ska avsluta den här episoden med någon god Uggla-låt.
Är det så?
Ja.
Var något speciellt du tänkte på?
Nej, jag fick bara ett sms av vår gode vän Anton Elin i morse och sa, är det inte dags att avsluta med en Uggla-låt i Toto?
Ja.
Det var länge sedan. Okay.
Jag lyssnar på Anton.
Kim får välja fritt.
Ja, härligt.
Bra, hörni, vi hörs snart igen. Ciao, Toto.
Ciao, Toto.
Världens ultimata flickvän offrar gärna liv och läm för att allt ska vara på pricken i vårt underbara hem. Tvättar, städar och diskar tills att rubbet skiner flott. Att du gör precis allt lika glatt ändrar inte något. Utanför behåll. Att du är nästintill helt perfekt spelar ingen roll. Jag vill inte göra slut när jag vet.